Det satt hårt åt, men Brynäs lämnade förra veckan med 2 segrar och serieledning. I veckans nedsläpp Brynäs pratar vi såklart om vändningarna, men också. Efter Björklövens bleka november, vilket lag är egentligen Brynäs tuffaste utmanare? 2 backar kan försvinna i mellandagarna. Finns det skäl till landslagsoro för Johan Alsén? Och Linus Ölunds svar på tal efter comebacken.
Det är svårt när man möter ett igelkottsförsvar.
Det har varit lite turbulens för mig, så jag hade ingen stress. Att det kan inte gå så mycket sämre.
Du skymter, Carl! Du skymter!
Kom igen då! Ta de här jävla rätt upp och ner bara.
Ja, hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Nedsläpp Brynäs. Jag tänkte säga att jag avsnitt 18, om vi ska hålla räkningen tror jag. Daniel Sasse Sandström och jag är tillbaka i studion efter förra veckans vedermödor, tänkte jag säga. Och... du har varit på lite träning, så berätta först hur du mår och sen hur Brynäs mår.
Ja, tjenare. Jo då, det är bra. Och träningen, den var väl också bra, men den såg inte så lik ut om man säger som så. Det var ett gäng med gula tröjor.
Ja, du kom hem här och det var vita och svarta tröjor jag var med, men gula... Röda har vi hört talas om också under hösten, men gula då är det något nytt varningsljus.
Ja, man börjar fundera, vad är det med de gula? Vad har de gjort? Nej då, det var så enkelt som att man helt enkelt bara var 3 femmor på träningen. Och 2 extra backar. Därför att juniorspelarna hade fått ledigt idag. De spelar ju med J20 i helgen ganska frekvent. Olsson, Nord och Lindblom.
Ja, Kasper Larsson hade också varit nära, men han var duckande upp. Och...
ja, de så att säga, de seniorerna som hade fått vara juniorer helgen om fick gott lov att träna. De som har lite bättre betalt, tänkte jag säga.
Ja, just det.
De fick göra själv för lönen. Nej då, men så att de fick väl ihop 17 utespelare och 2 målvakter tror jag, totalt då. Och för Anton Rudin saknades också.
Men där var det inte fråga om någon, det var inga skador och sjukdomar där?
Nej, han var varken sjuk eller skadad, utan han hade lite åtaganden på hemmaplan, så att någon slags vabb får jag väl kalla det för.
Det tycker jag är en seger för Hockey Sverige att Anton Rudin kan vabba en måndag. Det måste även han kunna göra. Alla som har andra åsikter
mejla dig som vanligt.
Ja, de får mejla mig som vanligt. Ja. Nej, det, jag förstår att det är svårt en matchdag, men en måndag i mitt i serielunken, då tycker jag gott Anton Rudin kan vabba, om det var nu det som var frågan om, någon form av familjeåtagande i alla fall.
Han fick ju göra mål också i fredags äntligen igen, så att,
annars hade han inte fått vabba med. Han hade inte fått vabba annars.
Han missade det sista läget då.
Nej, precis. Ja, annars var det väl också Tyler Keller, antar jag, inte var på plats, i alla fall inte på is.
Nej, precis. Keller har ju ända sedan han fick den där smällen mot Nybro förra söndagen var det väl, då fick han en tackling mot armen, såg det väl ut som att det var, vi pratat om, har ju inte han tränat på is, och han har varit på diverse undersökningar i Stockholm bland annat och även här.
Det var det dröjer med svaren.
Ja, jag tror att tjänstgörande läkare, de har en speciell läkare, hade lite andra åtaganden apropå åtaganden under dagen idag, så att jag tror inte Brynäs själva hade fått något besked. Jag hoppades skulle få det idag måndag eftermiddag, så att när ni lyssnar på det här kanske vi har hört någonting mer, men han spelar inte på onsdag i alla fall, och jag skulle inte tro att han spelar på fredag heller.
Så ser läget ut, inga stora avbräck i alla fall förutom Kelleher då, just i detta nu.
Ja, man tänker väl lite spontant, när ska Brynäs få alla spelare tillgängliga? Ska man få det någon gång eller?
Nej, men det är väl knappt realistiskt. Nu har det väl överlappat lite extremt mycket, att precis när alla blev friska så har det försvunnit någon, men det är väl så här det ser ut också på något vis.
Ja. Alltså.
Det kommer väl alltid.
Förvånansvärt få skador ändå, även om vi har haft 2 långtidsskador.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Det har varit den här typen av skador som man i alla fall... ja, en sån här smäll som Keller får, det går ju liksom inte att gardera sig mot riktigt. Även om jag hade ett långt samtal med en lyssnare och läsare här som menar på att det kan också hänga på hur vältränad man är och förberedd, allt från kost till vila, menar han på här, som gör att man faktiskt är lite sårbar för de här smällarna kanske, sånt som man får. Men själva tacklingen som sådan är svår att, hur illa den tar, det är svårt att förebygga i alla fall. Ja, nog om Kellers arm för nu i alla fall. Viktiga saker tänkte jag säga, men vi får backa bandet den här veckan. Det var ju en vändningarnas vecka.
Ja, det var det verkligen.
Snacka igenom det här. Vad har vi varit med om egentligen?
Ja.
För att det var ju en ganska udda matchvecka. Först åker man upp och möter dåvarande serieledaren Björklöven i en match där Damian Klara skulle få chansen, och det var känslan, det var ju liksom lite det vi pratade om inför den matchen, att ska han nu ta chansen och göra någonting bra av det här och kanske koppla greppet om den här första positionen som målvakt i Brynäs. Men det, så blev det ju verkligen inte. Det var tre mål på 11 minuter och sen plockade han av sig
13
kanske.
Ja. Men det var snabbt i alla fall, och det har vi sett förr den här säsongen att man släpper in första målet tidigt. Och här blev det ju lite mer än så.
Ja, vi ska väl börja med att säga att det är ju, de första två målen ska ju inte Damian Klara i första hand lastas för. Det är ju första femman här med Anton Redin i första läget och Johan Larsson i det andra som, ja, så får det inte se ut i första fem minuterna i ett toppmöte på bortaplan. Jag kan inte riktigt begripa hur de kan komma ut så heller.
Nej, man måste ju vara beredd på att Björklöven liksom vill gå ut och visa sin hemmapublik att här ska vi sätta högsta fart och vi ska forechecka högt, och det var ju inga nyheter alls för Brynäs del, men ändå lyckas man inte vara tillräckligt kyliga utan man tappar puck på helt fel ställen och ja, man ligger under med 3-1 och då är det ju läge för målvaktsbyte där då.
Speciellt
efter det målet också då.
Ja, det var ju en klar tavla, men det kändes nästan som att Klara ville byta där. Han kom helt snett på det och nästan vädjade lite ut mot bänken, tyckte jag det såg ut som. Men det, ja. Jag vet inte, kändes det som att det var rätt beslut att plocka honom där? För de har ju gjort det en gång innan också mot Mora. De har plockat av honom, men de har aldrig plockat av Lindbäck så att säga när det har rasslat till.
Ja, nej, men det tycker jag nog var rätt att man gjorde det. Nu får du rätta mig om jag minns fel, men visst tog man en timeout redan efter 2-0-målet, va? Så hade man ju offrat den.
Ja,
man fick liksom inte till någon riktig förändring. Ja, men när 3-1 kommer då måste vi göra någonting mer, och då får man byta målvakt.
Du kollade faktiskt på det där 3-1-målet också. Det fanns en liten detalj där som, på tal om Larsson och Redin, som ju också stack ut lite. Det är ju absolut Klaras mål tycker jag på alla sätt. Det får han inte släppa in. Men det var ju en liten detalj där som du hade noterat när vi pratade om matchen i efterhand.
Ja, men lite intressant att se att det var Redin som tekade. Johan Larsson tog inte den tekningen. Och riktigt vad det berodde på. Om det, jag vet inte om de kom sent in till, jag vet inte vad som hände. För sen under matchen så tog vi Larsson hand om tekningarna, så att det var inte
han tekade men han tekade ovanligt dåligt. Vi kollade det här nu innan och han hade 7-14 i statistik, alltså 33%, vilket ju är under all kritik. Han var inne på alla baklängesmål tror jag. Så ja, Johan Larsson, den insatsen, han gjorde ju ett mål här i boxplay som visserligen slätade över lite, men ja, ska man vara orolig över formen där?
Nej, men alltså både Rudin och Larsson var ju inne på alla fyra mål i lika antal spelare på banan. Jag tycker att Johan Larsson var väl lite bättre mot Östersund, men med tanke på den ledande spelare han ska vara så är det klart att man tycker att han ska vara bättre. Det kan man väl säga. Sen går det väl lite upp och ner det där under säsongen, men jag vet inte, framförallt i en sån här toppmatch, såg inte riktigt 100 ut.
Nej, och på tal om att inte se riktigt 100 ut så är vi ju, Lindbäck kom in här och gör det väl ganska stabilt sett över de 2,5 period han spelar ungefär här. Men så blir det ju lite så här konstig eftersmak. Han släpper, han fladdrar till här när de gör sitt 4-2 mål. Det är inget, det är liksom ett hårt direktskott från mellan tekningscirklarna.
Ja, återigen är en tekning och den Johan Larsson förlorar en tekning, sen går man på en tekningsvariant och det blir ett bra läge i mitten, man blir bortspelade. Men det är ju lite för långt håll ändå. Det är ju...
ser lite avigt ut, ja. Liksom. Jag kan inte liksom beskriva det bättre än så. Det är ingen direkt tavla, men det är heller ingen, det känns inte som att det är så här det ska, det är inte så här det ska, den ska försöka räddas liksom. Han är med plocken över huvudet och viftar, ja, på något vis.
Det är lite... det som har varit med Brynäs målvakter, att man gör liksom inget extra, man står liksom inte på huvudet som man, som det heter på målvaktsspråk. Och nu är ju Brynäs så pass bra att man vinner oftast i alla fall. Och det alla oroas över är ju hur ska det gå sen när det blir slutspel och så vidare. Ja, vi får väl se hur det, var det landar någonstans till slut.
Ja, nu var det som sagt var, vi är ju liksom lite där vi var förra veckan. Det var ingen målvakt som riktigt tog något så förtroendeingivande kliv framåt och liksom gjorde något extra. Men ja, Brynäs har ändå vunnit två matcher den här veckan, så det är väl liksom ingen kris och panik fortfarande för Johan Alsén, men han lär inte ha slutat titta i alla fall. Nej. Efter målvakten.
Sen blir det ju liksom, man märker ju, man förstår att fansen vill så mycket och vill att det ska vara på ett visst sätt och allt det här. Men många stirrar sig ju väldigt mycket blinda på till exempel Lindbäcks räddningsprocent mot Östersund senast, han får 9 skott på sig. Men man måste ju också, vi pratade om det där jag och Joel som var på matchen i fredags, att det måste ju vara bättre och roligare och kanske ibland till och med enklare för en målvakt att få spela som Östersunds målvakt gjorde, få massa skott och massa chanser att vara med i allting. Men Östersund, de sköt knappt ett skott på hela tredje perioden. Hade de ett skott eller vad var det? Och det är inte så enkelt alla gånger då att spela och vara bra i mål när du inte har någonting att göra egentligen. Så det ska man ändå säga till som försvar. Folk ser igen inte alltid hela bilden av hur matcher ser ut. Så det ska jag ändå försvara Brynäs för.
Det är ju som du säger en lite otacksam uppgift att vara den där målvakten som ska komma in och blixtra till och sen stå overksam. Det tror jag de flesta målvakter går i god för. Det är lättare att få komma in i matchen tidigt, göra några bra räddningar och sen...
Men man kan ju heller inte då starta en match som man
som Klara gjorde
mot Björklöven. Då blir det ju inte bra heller. Va? Så att det nu låter det på lite olika sätt.
Nu låter det lite som gnällpodden igen. Ja. Det ska vi inte vara, för jag tycker vi ska komma ihåg att den här matchen, det var faktiskt en dominant insats av Brynäs egentligen. De hamnade i en skitsituation, men sett till spelet så var det en otroligt mycket, liksom en klassskillnad mellan Brynäs och Björklöven. Och framförallt så var det här Greg Scotts stora comeback-föreställning. Jag måste säga att jag tänkte att oj, är han redo nu då? Ska han kunna gå in och tillföra något, eller blir det liksom, blir han en kropp i tredje kedjan eller vad ska man säga? Han kommer in och är bäst på plan nästan. Jag vet inte, vad tänkte du när du såg hans första 60 på över en månad?
Nej, men han är ju, det är ju otroligt kul att han att det, man såg hur spelglädjen lyste i ögonen på han. Det var liksom hur häftigt som helst, och så får han liksom och så krydda den där anrättningen med att göra det avgörande målet på passning, eller man nu ska säga, på skottet som man styr in från barndomskompisen Jordi Ben. Det är klart att det är som en liten saga nästan, måste man ha tänkt där. Att, det var det här de såg framför sig.
Man har inte spelat tillsammans en Peninsula Panthers, eller vad heter det? Någonstans i 14-15 års åldern där. Ja. Det var ju läckert faktiskt. Och jag gjorde en liten koll. Det finns ju hur mycket siffror nu som helst från hockeyvärlden som samlas på olika ställen. En sajt som heter Hockeysiffror som samlar så kallade game scores, expected goals och allt vad det heter på spelare och lag. Och jag är som sagt då inte någon, jag är ingen expert på de här siffrorna, hur de räknas fram, men det handlar lite om hur mycket man är med och skapar framåt, skott och tidig anfallszon kontra försvarszon och så vidare, och hur mycket poäng man gör och hur man bidrar i en match, och så blir det tillsammans blir det en så kallad game score, och den poäng som Greg Scott kom upp i 366, det har alltså ingen Brynäs-spelare haft i någon enda match hittills i år, så pass bra. Så att det var verkligen en otroligt bra insats även i de så kallade underliggande siffrorna. Även om man inte ska ta dem alltid på för stort allvar, så var det ändå en tydlig skillnad.
Ja, nej, men de säger ju någonting och brukar ju också... nej, men det är klart att, Greg Scott har längtat efter att få spela igen och han har ju tragglat på ett tag här nu med rehabträning och sådär. Och så blev det ju ganska naturligt då genom att Keller gick sönder så kunde han gå in där direkt in. Och jag tyckte att den kedjan med Vessel och Kopacka fick ett uppsving med Scott där. För att Scott... Keller är ju en artist mer och liksom en pucktrollare som gör väldigt fin klubbteknik och gör dragningar och sådär, men Scott har ju en bredare repertoar måste jag säga och har ju också spelat på en på SHL-nivå på en högre nivå konsekvent under många, många år mer än vad Keller har gjort, så att det blir väl en grannlaga uppgift när nu Keller kommer tillbaka och han ska stoppas in någonstans och hur man ska göra.
Alltså så länge alla är friska tänkte jag säga, så har jag svårt att se att han ska stoppa tillbaka Keller i den kedjan, eftersom att dessutom Kopacka gjorde en otrolig insats i det här sällskapet också.
Ja, och Vessel fick göra mål igen som man inte hade gjort på ett bra tag och så vidare. Så att,
ja. Nej, det finns ju mycket som funkar. Det blir ju Greg är en tacksam spelare att spela med. Man behöver aldrig ta ansvar för Greg på något vis. Det kan man behöva göra lite för Keller om man är Tyler Vessel. Man
menar framspelningen bara till Vessels mål där när han visar lite fotbollskonster. Fråga Greg om han har spelat fotboll också någon gång hemma i Kanada. För att det var ju en tjusig skarv på mitt plan, va?
Ja, det var det, absolut. Nej, men det var väl egentligen det som slog mig mest från den här matchen. Dels Gregs insats och Brynäs dominans, men också hur svaga Björklöven var. Hemmaplan, kommer Brynäs, nu ska man liksom, man vet ju vad som väntar efter att de har mötts tidigare, men de hade liksom ingenting. De fick ju den här ledningen till skänks och spelade, försökte väl spela på den, men de var ju egentligen underlägsna 55 minuter från inledning, liksom från första 5 till 60 var det egentligen ingen snack.
Nej, man såg ju när Brynäs kom underfund med Björklövens forechecking hur man kunde... Ja, men till exempel det målet jag sa alldeles nyss, hur Bertilsson då kunde liksom göra bort sin kille som checkade mot honom och så passa upp till Scott som skarvar vidare till Vessel, och likadant så kunde man utnyttja i spel 4-5, och du kunde även utnyttja det i det var ett läge till också när man kunde, jo, det var ju Lindsteins formidabla passning fram till
Jakob Blomqvist,
Där hittar man ju djupet och ytorna i Björklövens försvarsspel som Brynäs trivs när man får spela den typen av hockey, vilket man inte får göra mot en del andra motstånd som vi ska komma till snart.
Nej, men så är det ju. Ja, vi kollar lite nu. Björklöven har ju alltså 4 poäng på de senaste 5 och de har bara tagit 2-3 poängar under hela november.
Ja, det är inte topplagsbeteende i alla fall.
Nej, det är det ju inte. Och nu har de Kalmar och Tingsryd hemma den här veckan. Det vill liksom till att de tar full pott där, men det ska börja blåsa lite snålt kring Viktor Ståhle.
Ja, jag undrar, det är väl småviskas väl lite grann att hur säkert sitter Ståhle liksom, med tanke på att, som du sa, man har tagit 2-3 poängare på hela november månad och man har spelat fler matcher än många andra lag och nyper väl någon 2 poängar här och var, men, och någon 1 poängare, nej.
Han såg ordentligt pressad. Jag såg slutet efter Östersunds matchen i fredags, så slog jag över och såg slutet på Almtuna Björklöven där Björklöven hämtade i kapp på slutet och lyckades rädda en poäng, men sen förlorade Alexander Ljungkrantz, avgjorde den matchen för Almtuna. Och efter matchen, intervjun med Ståhle där, då det var en pressad tränare, inte kanske för att han är rädd för sitt jobb, men för hur laget beter sig. Han var rejält irriterad. Och har ju liksom, det hade känts som att det hade byggts upp under ett bra tag här. Jag släpper in 5-6 mål då. Det vill ju till nu.
Ja. Självklart har ju Löven kvalitet nog att liksom fortsätta vara med där uppe och utmana. Ingen snack om det. Och de har väl alla lag av svackor och deras har väl kanske... Alltså den har ju varit ganska lång och ganska djup, men som jag sa, de har ju ändå inte liksom radat upp förlusten, utan de har tagit poäng här och där. Det är väl just det här att vinna på full tid som har varit problemet, så att det har ju gjort också att trots att en del andra lag underifrån har vunnit betydligt fler matcher, så har man ju ändå inte blivit av med en toppposition i tabellen, även om man förlorade serieledningen till Brynäs då. Så att jag tror ju de, och Per Kente sa ju TV också att de kommer att värva, det var man ganska säker på, så att Löven kommer ju växla upp efter årsskiftet och januari kommer bli väldigt avgörande, så att vi ska absolut inte räkna bort dem på något sätt.
Jag har ju stått här och slagit fast att det här är laget som Brynäs kommer få möta i en liksom trolig finalserie.
Ja, det tror jag fortfarande att det är.
Det tror du fortfarande?
Ja, det tror jag.
Jag börjar vackla, måste jag erkänna.
Det
känns som att framförallt så har ju inte så mycket att Löven har förändrats jättemycket, men jag tycker att Södertälje och Djurgården, nu när man vaknat till, man ser att det liksom börjar kugga i för de lagen, att framförallt Södertälje tycker jag ser, kan de hitta någon enstaka förstärkning till kanske på backsidan möjligtvis, jag vet inte. De känns tunga att möta liksom. Det finns mycket rutin, det finns mycket brinn. Det är ett lag som kommer bli ganska jobbigt.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Jo, absolut. Så Södertälje kommer vara med, men de kommer också få någon svacka snart och förlora lite matcher. Och frågan är hur när den kommer. Mm. Och, för nu har de vunnit väldigt mycket. De har egentligen bara förlorat den där matchen på senare tid som blev avbruten och fick spela klart utan publik mot Djurgården. Den förlorade de, men annars har de vunnit allting senaste tiden. Och de, beroende på hur djup den svackan blir och hur lång den blir inte särskilt lång. Men några matcher kommer förlora, så att men Södertälje kommer säkert vara med långt och kan absolut utmana om en finalplats.
Man kanske blir lite färgad av de mötena som har varit just mot Brynäs också den här säsongen. För det känns som att Brynäs har inte haft det särskilt lätt mot Södertälje. De har vunnit en visserligen, men sen blev de nollade på hemmaplan. Det känns som ett lag som över 7 matcher skulle kunna göra livet ganska surt för Brynäs. Ja. Att man hellre möter Björklöven i en final än man möter Södertälje.
Ja,
faktiskt.
Jag tänker nästan säga i en semi om du ser det så. Det kan vara nog så jobbigt att möta Södertälje i en semifinal för Brynäs. Och kanske då måste gå mot 7 matcher och sen då kanske möta ett, till exempel på nytt för Björklöven i en final. Och så är man, om man bränt sig lite grann. Det där får man se upp med och man kan inte påverka mer än sin egen resultat, men det är ju kul att spekulera i vad det kan bli. Nu är det ju väldigt långt kvar, men det är inget omöjligt scenario.
Nej, alltså det är väl det som sagt var. Men ja, du tror fortfarande att det är Björklöven. Jag börjar som sagt vara vackla lite. Vi får se hur...
Mora då, vad tror du? Kan de gå? De måste ju få igång Johan Persson och, som har varit avstängd. Och de kommer göra sina mål, Ljunggren och Persson.
Känns som att det är en lång säsong för dem att hålla ihop det. Jag tror inte det. Jag tror att de kommer hamna i en ogynnsam... Man måste nästan vara topp 4 och det är svårt att se att de ska... Ska vara när allting är färdigt här. De går bra just nu. Men det...
Vilka är fyra då? Brynäs, Södertälje, Löven som du säger. Och,
jag tror väl att det är större chans fortfarande. Till exempel att Djurgården äter i kapp. Mm. De har matcher att ta igen fortfarande i spelschemat. Och det, kanske att AIK också är minst lika sannolika. Det kommer, det kommer vara rätt hårt om de där, som sagt var Västerås som alla pratar om rätt inför säsong som ett spännande lag. De får tufft och ens vara topp 6 som det ser ut nu. Så att
men jag tror bara topp 6 kommer ju bli tufft alltså. Det för framförallt det AIK som du säger, Djurgården då, absolut. Ja. Det håller jag med om. De kommer att växla upp och de kommer att bli bättre och bättre i Djurgården.
Ett lag som inte kommer att vara topp 6, det är Östersund. De kom till monitorn här i fredags och var sist i serien. Men höll på att lugga serieledarna på alla poängen där. Det De kom med liksom ny målvakt invärvad, men han satt kvar i spelarbussen, tänkte jag säga. Jag vet inte om han var skaffa en ny lägenhet i Östersund eller något där, Ljunggren från Mora. Och så lite kritik mot Roger Forsberg i tränarbåset, men då levererar de. Ja. En bra insats ändå, det får man ändå, en överraskande bra insats.
Ja, de var inte med spelmässigt alls egentligen i matchen, men de krigade verkligen och kämpade och... gjorde det efter sina resurser väldigt, väldigt bra den här matchen.
Dorio i målet där som ju, han såg ju inte ut som den målvakten som har sämst statistik i hela hockeyallsvenskan och som han är på väg att liksom värva ersätta till. Han, han tände till på alla cylindrar.
Ja, verkligen. Men det har du det igen också, att han fick mycket att göra, mycket skott på sig och det kommer du rätt in i matchen som målvakt även om han släppte.
Det gjorde han ju egentligen inte. Det är lite konstigt.
Tidigt, men sen så liksom den där, det där härliga drivet som Brynäs hade första 10-15 minuterna, det tycker jag de tappar lite också i takt med att Östersund kvitterade till 1-1 precis i slutet där. Apropå Johan Larsson som var inne på, var han som drog på sig en utvisning där.
Ja, den, ja, man kan vara kritisk till många utvisningar i anfallszon, men den här tyckte jag nästan lite synd om han faktiskt, för det kändes billigt, jag vet inte riktigt. Det, någon tripping kallar de det, men jag vet inte. Mm. Det var inte mycket aktiva försök från Johan Larsson att trippa den här Östersundsspelaren, men han åkte på den och det kom ju tufft det där 1-1 målet med 3 sekunder kvar. Så får de 2-1 och man tänker att ja, men det kommer ju smälla till ganska snart, för Brynäs hade så pass mycket chanser, men det dröjde.
Ja, och powerplay fungerar inte och det var liksom det ena med det tredje. Och,
konstigt tycker jag. Nu har de liksom, gör de en jättebra match i powerplay egentligen mot Björklöven. Det ser väldigt, väldigt kreativt och bra och snabbt ut. Och sen kommer man mot Östersund och så det liksom långsamt och trögt och slarvigt ut.
Mm. Jag tror att det gick i takt med hur Östersund spelade försvarsspel i hela matchen, är att även i deras boxplay så gör man en, man gör otroligt bra, men man chansar också lite grann. Man sätter väldigt hård press på puckförare i powerplay, vilket gör att går det boom och Brynäs exempel kan spela bort den pressen, då är Brynäs plötsligt 4-3, 5-3 i powerplay. Men lyckas det som Björklöven lyckades, man stressade, jagade livet ur Brynäs-spelarna som hade pucken, vilket gjorde att Brynäs inte liksom fick någon ro att bygga upp någonting, för man hade inte heller rätt fart. Vilket man då kan tycka är att ja, men det ska man väl kunna klara av mot ett lag som Östersund. Man klarar av det mot Björklöven, men ibland så funkar det inte och du får inte flytet. Och Östersund, de är ju skickliga på att försvara sig, absolut.
Men de fick ändå många chanser. Man tycker att ett dåligt powerplay, 2 dåliga, men det här var väl 3-4 riktigt, riktigt svaga.
Ja, så börjar frustrationen på läktarna komma och buropen och visslingarna lite grann sådär. Och från fredagstörstande hemmasupportrar som liksom hade nog tänkt sig en klang och jubel och en...
Ja, tidigt 1-0 skott
ja,
i krysset.
Tänkt sen 6-1 seger eller något sånt där, var 7-1 eller någonting. Men det vart inte så.
Men Anton Rudin räddade poäng och det var väl...
Ett, på tiden.
Ja, det var det verkligen. Ett lättnadsvrål. Det hördes nästan kanske upp till pressläktaren där, ja, när du satt. Det var hans... Han gjorde ett i... Vad var det nu då?
Mot Almtuna, 3 november borta. Ja. Det var även då senast Wessel hade gjort mål innan han gjorde mål mot Björklöven. Så de här två har gått och vänta på mål länge. 2 tänkta målskyttar ändå.
Anton Rudin som ju missade ett par riktigt, riktigt, riktigt fina lägen under matchen innan där. Så att det var han som fick peta in den till slut, det betyder nog en del. Han kunde som sagt bara ta lite vabb idag med gott samvete, men det var nog ganska betydelsefullt för honom. När det går så pass länge för en tilltänkt målskytt som dessutom öppnade säsongen så bra, så måste det ändå börja sätta sig lite.
Mm. Det var liksom inte eftersom Brynäs ändå har... Man har ju spridit ut alltså poänggörandet ganska bra. De har ju ingen i den absoluta poängtoppen i Hockeyallsvenskan. Och det tror jag är bra ändå, att man har liksom många man kan lita på, många som kan bidra med mål och poäng. Men när man ändå inledde säsongen så pass bra som Anton gjorde, vi stod här i podden och snackade om att han var...
Han tackade över 100 poäng.
Ja, exakt. Där, ja. Och det var liksom lite snack från början, minst det här som Arsén sa, att han skulle kunna vara god för 40 mål och hur det var taget ut i sammanhang. Men, och som han började serien så såg man, oj, kan det bli 20 mål i alla fall? Och kanske mer därtill. Men sen så går lite troll i det där. Och det, men ändå inte på nivå att vi till exempel börjar ställa frågor om det. Men hade det gått ett par matcher till, då hade man såklart, måste vi nog bara lyssna vad det som händer. Så därför är det klart att det är så många bottnar i det målet han gör. Det är dels att han får göra mål, sen tror jag att han faktiskt
Ja, mest på Jensen,
ja, han sket ju det egentligen, att ja. Han i det läget, men för man lägga på så otroligt, alltså det tryck Brynäs hade mot Östersund sista 5-10 minuterna, jag har aldrig sett något liknande. Jag tänkte, det här kan aldrig gå, och det gjorde det inte heller. Till slut så kvitterar man ju. Men det var ju ett förlösande mål verkligen, som och så sen var han naturligtvis jätteglad att han fick göra det själv, för att det tog ju slut på den här måltorkan då.
Hur dålig var den här insatsen egentligen? Jag skrev till dig kort efter slutsignalen, du och kollega Joel hade publicerat betygen, att idag var för en gångs skull så höll jag inte riktigt med.
Du höll med oss mot Björklöven.
Ja, mot Björklöven var jag nästan, satt jag hemma också och tänkte, ja, men då vet man läser dem efteråt, så tänker man, jo men jag håller med om varenda ett här. Mot Östersund, jag satt ju i tv-soffan hemma och kollade och måste säga att jag tänkte att det här var väl ändå liksom en helt okej insats. Så, ni var lite hårdare, alltså jag märkte ju också på supportrar på diverse olika plattformar att det var, och i din live inte minst, mycket liksom kritik mot spelet. Ja, var det så dåligt?
Det höll ju på att rinna väg mot en förlust, och så om man sett ju betygna lite så där innan, så man har en liten har någon slags grund, va, så att det inte blir panik. Det ska ju vara klart, så det kommer med i papperstidningen också, så att jag kan väl hålla med att kanske några spelare blev kvar på lite för lågt.
Jag är inte här för att lyncha
det, men det är intressant att diskutera, men jag försöker komma och tänka tillbaka på hur vi tänkte, men samtidigt så drog vi nog med lite grann i den här allmänna hetsen att, men hallå, det är jumbo ni möter, ni måste väl kunna trycka in lite fler puckar. Och det hänger ju också ihop med liksom, vad möter man för motstånd, och jag menar, och det är klart att det känner ju Brynäs själv också, att man kan ju inte vara helt nöjda med bara 2 poäng mot de som ligger sist, även om man nog var ganska nöjd med att man lyckas vrida tillbaka och vända till en seger. Men det blir ju liksom lite det är ju väldigt subjektivt om man sätter betygen, och de blir ju lite avhängt också vad har man för krav inför. Jag menar, Björklöven borta, ja, där vänder de ju också vann, men på ordinarie tid och mot ett topplag, det smäller lite högre i min bok i alla fall än att lyckas vända och vinna på övertid mot Jumbo och Östersund. Men några fler treor skulle det nog vara, och kanske till och med någon fyra här och var, men samtidigt så udda mål på sadden mot jumbon. Det är väl kan bättre ungefär.
Absolut. Ja, kan bättre, ett tacksamt betyg, det kan vi väl, det får vi oss själva, det är en bra räddningsplanka. Nej, så är det, betygen, men för det fanns en känsla av att, men det här var inte så många som var nöjda med det utanför liksom spelargruppen. Det var ganska bistra tongångar. Du träffade Linus Ölund idag på träningen, och han höll inte med.
Nej, jag tycker vi spelar ut dem i stort sett hela matchen. Vi kämpar och sliter och gnuggar på och attackerar. Och sen är det svårt när man möter ett igelkottsförsvar att ta sig in på insidan. Det finns inte så mycket plats där. Så att, men jag tycker vi gnuggar på och överhuvudtaget tycker jag är en bra match.
Men visst, sista 5-10 minuterna, då är det ju... Ja, men sånt tryck, det måste ju bli ett mål till slut. Var det så ni kände också?
Ja, absolut. Skjut man 40 skott nästan på en match, så kommer målen till slut. Så att, bra kämpat, tycker jag. Ja.
Hur tänker man liksom... Ja, men, folk runt omkring,
just det. Här kommer vi in och vi får väl liksom texta en fråga här. För här hade Sasse en intressant fråga, men det kom någon att vråla. Vad är det som hände här?
Ja, jag står ju mitt efter träningen nu med en intervju med Ölund då, som gjorde comeback mot Östersund efter lång skada från var. Och så ställer jag ju frågan om just det här jag pratade om alldeles nyss, att ska man inte bara städa av Östersund? Är det inte det folket, fanserna kräver väl det någonstans? Nu kommer ju masken och börjar skrika åt några på läktaren, och han vad säger man?
Han kuppar in
sig själv
i podden här. Ja, masken vrålar om tre vise män. Jag vet inte om det var Johan Alsén och Inga Hammarström på läktarna kanske, någon till.
Det var inte han, Ove och Hjälstedt han pratade om som vise männen där i alla fall.
Nej, för att det skulle bli begripligt så var vi i alla fall tvungna att förtydliga att Sasse försöker fråga nu om de inte borde städat av Östersund med ett antal mål här. Då lyssnar vi vidare på Linus Ölund.
Och framförallt är de som spelar övertag.
Jo, men tycker man det när man inte tittar på deras senaste resultat heller. De har förlorat en udda mål nu senaste 6-7 matcherna, och de har varit med och spelat tajt. Så att det är lätt att komma med tankar och åsikter, men ibland stämmer inte sanningen med det man tycker och tänker.
Hur viktigt var det att ni fick kvittera och fick vinna på övertid? Så att ni i alla fall... Men det var liksom, summa summarum så blev det ju ändå en bra känsla att ni fick vara ifrån en seger i fredags.
Ja, absolut. Det är klart man är glad när man vinner en förlorare. Så absolut var det skönt att vinna. Ja.
Men hade man liksom bara... förstår du? Bara tänka att ja, vi spelar bra men vi får inte hål på dem.
Nej, absolut inte. Vi leder serien. Vi, vi är bra. Vi vet att vi är bra. Vi gjorde en bra match mot Björklöven där uppe senast. Så att det, det hade inte gjort någon skillnad. Men nu blev det inte så. Nu vann vi.
Lite stingslig Linus Öhlund. Mm. Svar på tal.
Ja, han inledde intervjun som inte vi hörde med att han var ganska trött efter träningen. Han hade åkt mycket skridskor, sa han. Men han sa också väldigt tydligt att han hade känt sig jättebra efter matchen. Han hade inga känningar, hade inte huggit till någonting i skadan. Och han var väldigt tillfreds med det. Men annars var han lite småstingslig. Men kanske lite en passning till jag menar... Kritiken når ju även han och laget. Mm. Och de hörde ju inte minst faktiskt att det var en hel del burop efter två perioder. Och bit in något powerplay där i tredje som inte var bra.
Men det är Linus Öhlund som sitter på sanningen som han sa där i ett svar där.
Ja, det är väl det. Och någonstans så ska man ge han det att kraven är ju... man kan ju liksom... tänka lite grann hur, alltså, vad kräver folk egentligen av Brynäs? Ja, man kanske kan kräva 3 poäng hemma mot Östersund, men nu lyckas man inte göra mål och fick ihop 2 poäng. Och man vinner ju, man leder serien och det där är ju, alltså, de sitter ju i det här varje dag, de jobbar liksom, de vet precis hur de ska göra och vad de gör fel. Och sen det är klart att de blir, det är ungefär som när vi skriver en text och folk kan mejla oss och tycker att vi inte fattar någonting. Och vi tycker vi tvärtom att man kan inte förstå hur det fungerar, liksom, saker och ting. Det är väl så de tänker, men de måste ju se bortom det och skaka av sig.
Men känslan var ändå att liksom gruppen, Brynäs spelargrupp, ville liksom ryta ifrån lite. Alltså lite var det som att Linus Öhlund blev språkrör, att han, för nu får ni ge, vi vinner matcher och ändå ska det gnällas lite. Ja. Om det är riktat mot oss eller mot fans eller båda två, det må ju vara hänt båda och, tänkte jag säga, men lite har de ledsna ur på, eller?
Ölen fick en 3 i alla fall, godkänd.
Ja. Vad tyckte du? Ja, du tyckte han var godkänd. Men det betyget höll jag med om. Det var liksom en, han var väl en, han gjorde väl en stabil Linus Ölund match. Det var inte som att den 5 man kan glänsta eller följa ramen på något sätt.
Nej, men det jag tycker, om vi ska liksom vara seriösa och liksom försöka se det på en professionell nivå i alla fall utifrån vad vi kan bedöma, så tycker jag att man får ju, och det tycker väl alla andra också, att en ganska självklart en betydligt större bredd och alltså breddtopp och tyngd i laget med Skott och Ölund i truppen. Inte minst att du får en tredje kedja som helt plötsligt kan vara lite mer bärande. Fick ju spela också mer nu då i liksom tredje kedjan än tidigare. Du kan flytta ut Jakob Blomqvist som man gör i det här fallet. Man kan välja att stoppa ner han i en fjärde kedja, men nu fick han gå ytter, vilket gör att de kan också ta lite tekningar var beroende på vilken...
Gjorde de nästan inte, de tekar nästan ingenting.
Nej, det var väldigt lite tekningar, men Jacke tar ju ena, de kan alternera där på vilken, i vilken cirkel de tekar, va? Så att de kan byta där lite grann, han och Ölund. Och så kan man ju hoppas att de här två gubbarna, ska vi inte kalla det. Ja, Jakob Blomqvist är väl nästan lite gubbe snart, men Ölund är ju inte det, fast han har varit med väldigt länge. Men att man kan få lite fart på Oliver Ternström också, för det behövs.
Ja.
Och det tror jag. Och så sen så att ett större djup och större bredd, absolut, har man fått med Linus Ölunds intåg, och han kommer bara bli bättre och bättre. Och det är ju skönt att höra att han inte kände av skadan någonting efter matchen. Där har ju Brynäs sparkapital i, kanske inte så mycket i mål och poäng om man nu inte flyttas upp och spelar lite powerplay, vilket kan bli ganska snart. De har gillat honom i den rollen tidigare.
Ja, men i övrigt liksom
som
också,
stabil spelare, duktig defensivt och kan ta ansvar på väldigt många sätt i matcher.
Ja, och ska man inse att Keller skulle komma tillbaka hyggligt snart här, så är ju Jag tror att han mår bra av att spela i en miljö med så ansvarstagande spelare som Linus Öhlund. Som ju ändå är ett hack upp kanske från Jacke Blomqvist i den kvalitet som tredje center.
Men vi måste ändå premiera. Vi nämnde det tidigare, Theo Lindstrands passning till Jacke Blomqvist i matchen mot Björklöven. Vilket mål han gör, Jacke. Det var gamla måltakterna satt i. Ja, men det var ju en supermålvakt. Det var ju ligans bästa målvakt. Han bara fintar bort som ingenting.
Ja, ligans bästa målvakt hade inte någon jättekväll han heller. Det svänger även där. Ibland kan ligans bästa målvakt släppa in fem och så kan ligans sämsta målvakt Diorio göra stormatcher. Så kan det också funka. Ska vi blicka lite framåt då?
Ja.
Det kommer... en Västerås hemma i morgon när ni lyssnar på det här, om ni lyssnar tisdag. Det är inte vilken onsdagsmatch som helst eller precis där av det heller. Varannan dagslag Västerås. Tyvärr så kollade jag nu, de vann de ju senast. Så att, nej, förlorade ju senast mot Djurgården, så det är dags för dem att vinna nu. De har vunnit varannan här ett bra tag. Det känns som länge sedan den här bortamötet med Västerås nu. Säsongen har redan hunnit långt sedan dess.
Ja, apropå Linus Öhlund så gjorde han sitt hittills enda mål då för säsongen i den matchen. Där man, ja, det var ju champagnehockey i Rocklunda där i ungefär halva matchen. Det var otroligt vad Brynäs spelade bra. Då jag minns det här väldigt tydligt, även om det känns som det var länge sedan nu. Och sen tappar man ju det och så vann man då på sadden där nere, men...
Det var roligt, du påminner även Linus Öhlund om att det var enda gången han gjort mål i år. Då var han inte heller. Man har ju inte spelat, men vill han vråla det i ansiktet och säga ungefär. Men det är ett lurigt lag. De har ju liksom höga toppar, djupa dalar. 3-7 som sagt var mot Djurgården senast. Men i matchen dessförinnan så gjorde Kyle Topping 4 kassar på just Östersund. Svårt att veta vad man har dem och vad Brynäs ska vänta sig.
Ja, men det gäller ju att se upp med. Jag tror att det blir en annan typ av match såklart. Det här i Västerås, jag hoppas att för Brynäs skull ändå att Västerås vill komma hit och försöka spela liksom lite fartfull hockey, för det kommer Brynäs ha nytta av. Brynäs är som bäst när man får ställa om spelet och slå ett par snabba passningar och komma med lite fart. Det är det man trivs, som när Kopacka kan komma 2-1 och få skjuta själv och de här grejerna. Det är men snabba spelvändningar och sånt. Så att Brynäs får försöka locka upp Västerås lite grann så man kan ställa om på dem.
Sen är det som väntar sen är det som pekas ut som det mest hockeyallsvenska som finns. En fredag i Nobelhallen. Det kan bli något det.
Ja, där har ju Brynäs varit nere och kände på hur det ska bli då redan på försäsongen och gjorde en slätstruken insats och förlorade. Men man får nog vara beredd på att det kan bli lite fighter, och Bertilsson får nog stå upp för Gävle här trots att han är Karlskogäng, för de vill nog vara på honom en del och en del andra spelare säkert och kaxa upp sig, heter det.
Kaxa upp sig, ja. Det är ju alltid en svår bortamatch på något sätt, men nu har de också växt in i den här säsongen. Karlskoga, de har tagit ganska okej med poäng efter den inledande katastrofen där första 5-6-7 omgångarna. Men det ska väl ändå vara, ja, vad är godkänt här? Det är 4-5 poäng på en sån här vecka.
6 poäng är godkänt. Nej, men faktiskt rent, man kan aldrig veta, men jag tycker nog att Brynäs ska kunna vinna bägge de här matcherna den här veckan. Jag tror att spelar man normalt så ska man absolut kunna slå Västerås hemma och likaså Karlskoga borta. Och det säger jag för att när man mötte Karlskoga hemma så vill minnas att man inte gjorde någon speciellt bra match, men ändå vann väldigt enkelt med 6-1. Och så sen slog man dem i Sandviken väldigt, väldigt enkelt i en träningsmatch, men då hade Karlskoga en del borta och det var snö eller vad det var. Det kanske inte var regn, kanske var i augusti.
Det kan fan inte vara snö.
Nej, snö var inte, men det var dåligt väder i alla fall, minns jag. Det var jobbigt. Ja, det var ju då det regnade så mycket. Brynäs skulle ju åka på vildmarkläger, men fick ju ställa in.
Det
var ju...
det kan inte ha varit matchavgörande på försäsongen.
Nej, men de tyckte det var jobbigt. Men däremot när de möttes i Karlskoga träningsmatchen, där fick Brynäs en liten föraning om hur det faktiskt kan vara. Så att minst kryss i Karlskoga och absolut seger hemma mot Vik.
Höga krav som sagt var på Brynäs, så är det. Och det är väl inte orimligt. Vi ska prata lite avslutningsvis bara här om en... det kommer lite landslags uppehåll och helger och grejer här framåt, och vi börjar få lite mer och mer klarhet i vad som kan ske. Och vad som är lite nytt här är lite braskande nyheter, om jag kanske har hunnit läsa det på vår sajt innan ni hör det här, det vet jag inte. Det är ju det faktum att det är inte bara en back som kan tänkas försvinna i mellandagen här med Theo Lindstein på ett junior-VM. Det får vi reda på onsdag när den truppen tas ut. Utan ytterligare en back som kan försvinna.
Mm. Jordy Benn har blivit lite uppvaktad av Team Canada, som det heter. Alltså Kanadas landslag. Det här, ja, Kanada brukar ju vara med en del, spela en del turneringar, och då brukar man ju skramla ihop det som finns i Europa och ja, men sånt som inte sitter på kontrakt i AHL och eller NHL då. Och där har man ju hört sig för med Jordy Benn om inte han är sugen på att komma ner och spela i Schweiz i Spengler Cup, heter det.
Det är ju en konstig turnering nu för tiden. Jag minns inte att det alltid har varit så här, men det är ju alltså klubblag, bland annat Frölunda i år, och så är det Kalpa, Dynamo Pardubice, Ambri Piotta och Davos och Team Canada i mellandagarna. Det skulle vara två matcher som skulle gå mintet där mot Östersund och Västervik.
Precis, efter mellan jul och nyår. Vad jag förstår så ligger Jordy Benn har inte tagit något beslut, men bollen ligger hos honom, eller pucken då. Så att,
vill han fira jul i Gävle eller vill han åka
till... Ja, julen hinner han fira i Gävle.
Ja, det kanske han hinner ändå.
Men,
ja.
Men då får han sticka sen direkt och spela lite grann för Kanadas Europalandslag, eller vad vi ska kalla det för då. Jag tror att Greg Scott har varit med i den där turneringen någon gång också för, eller i någon form av landslagssammanhang för ett antal år sedan när han spelade Brynäs, kommer jag ihåg. Så får vi se. Och det som händer då är ju att kommer Lindstam med i VM som spelas i Göteborg, ja, då är han borta betydligt längre, och då får ju Brynäs ha sina sju backar man har. Försvinner även Benn i två matcher, då har man ju förhoppningsvis inga skador utan har de här sex backarna man har. Och sen har ju Albin Udd kommit tillbaka från sitt nyckelbensbrott och spelat ganska flitigt med J20-laget här en tid och gjort det väldigt bra, så att han kommer ju finnas med som backup back i sådana fall.
Det är inte värt att börja titta på någon slags låne?
Inte för två matcher och inte mot Östersund igen då, som kommer hit. Jag tror inte man, där kan man spela med fyra backar om det skulle behövas. Och sen hade man det borta, var det Västervik, sa vi det?
Ja,
nej, jag tror inte, de två matcherna så tar man, ja, det är klart att skulle det bli någon mer skada så att man blir
det är väl då det, marginalerna försvinner
ju lite. Så kan det vara så.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Och sen har jag ju skrivit tidigare i en text att det var lite osäkert. Det var ju när jag pratade med Alsen om målvaktssituationen då, som det man nu ska säga det. Och ja, Alsen sa väl att vi ser också vad vi ser, och men vi försöker alltid, och vi tittar alltid på alla spelare och ledare, som man alltid säger, och hur vi kan göra saker och ting bättre, och de kan bättre och vi vet att de kan bättre och de kan vet själva och, ja, sådär. Och då frågade jag hur det var med Damon Clara då, som ska åka iväg och spela ett B junior VM med Italien. Men han har inte bestämt sig än. Han har fortfarande inte bestämt sig, fast han ska åka på söndag, om han ska åka den här veckan.
Snacka om att ha makt i alla fall. Han kan göra som han vill.
Ja. Christer Steinbergs J20-målvakten, han ska sticka iväg i alla fall och spela med Danmark. Och J20 är ju i praktiken klara för att spela vidare i toppelitserien då efter nyår. Två matcher kvar där. Dubbelmöte med Leksand på till helgen. Men där kan man spela med den andra målvakten i J20. Men Damon Clara har inte bestämt sig än helt enkelt hur han ska göra. Man ska åka till BVM för juniorer eller inte, eller om han stannar kvar hemma. Han skulle å andra sidan också bara missa två matcher. Djurgården på Lucia och matchen efter som
tror att det är Almtuna med reservation för att jag inte har spelschemat.
Och skulle han åka så låter det väl nu från Brynäs som att man spelar Lindbäck. Det här blir om en vecka då. de matcherna och har en typ William Forsberg eventuellt som backup i de matcherna.
Det återigen, det funkar ju så länge alla håller sig hela och rena tills dess. Det är en bit kvar till dess. Jag tror att vi börjar närma oss slutpunkten på den här podden.
Ja.
Vi får se var vi står nästa vecka om Damian Clara har bestämt sig. Det borde han ha gjort nästa gång vi spelar in. Det kommer vi heller inte göra. Det blir en dags förskjutning nästa vecka på podden av olika logistiska skäl. Så podd på onsdag morgon skulle jag tro. Nästa vecka lagom till mötet med Djurgården.
På Hovet då, Lucia-matchen där. Det kan ju bli hett och viktigt.
Så håll utkik där. Men vi låter ju höra oss om oss när den kommer ut också. Så att, det vet ni. Men ni behöver inte trycka F5 eller vad man gör i poddspelarna på tisdag morgon nästa vecka. Så ser det ut. Tills dess så syns vi i alla andra kanaler. Höll jag på att säga. Och så hörs vi ändå.
Ja, det gör vi. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra. Hej.